det är många, många lågt hängande frukter som finns där ute. Det är bara att sträcka ut nävarna och börja plocka dem.
Du lyssnar på Heja Framtiden, podden om framtidsfrågor och hur vi kan göra världen bättre framöver. Nu sitter jag med Mattias Sundin. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Vi konstaterar just att det var avsnitt 22 vi hörde dig senast.
Ja.
Då får man komma tillbaka.
Mm.
Och nu uppe i 500 ungefär. Driver Warp Institute och Warp News framförallt, och är nu aktuell med en bok som heter Kentaurens fördel som vi ger ut här på Heja Framtiden förlag tillsammans.
Just det.
Vi pratade lite om releasefesten på The Park, södra i Medborgarplatsen. Det ska bli jättehärligt och kul. Vi kan väl summera till det sen sist. Jag vet inte. Det var 2018, så att en del har hänt. Vad lägger du din tid på idag?
Idag lägger jag min tid på, mesta delen av tiden lägger jag på Warp News, som inte fanns då. Vi hade börjat skriva lite grejer. Jag lyssnade på det gamla avsnittet här. Vi hade börjat skriva lite grejer och så, men Warp News fanns inte då. Men där lägger jag mesta delen av min tid. Och sen har jag verkligen nu försökt senaste, ja, under det här året kan man säga, 2023, att verkligen fokusera bättre. Det var det för många bollar i luften. Det är svårt att veta vilka bollar som flyger, så att säga, när man kastar upp dem. Men det blev lite för många, lite för rörigt. Så nu fokus på Warp News. Skriva innehållet där. Att sprida det innehållet och det budskapet via föreläsningar. Försöka göra mer och mer av. Och sen har vi två projekt i Warp Institute där vi också försöker få det att hänga ihop med Warp News. Det ena är ett energiprojekt. Projekt Energisamhället. Tillsammans med Jonas Birgersson, för de som var födda och medvetna på 90-talet. Kommer ni ihåg honom som Bredbands-Jesus? Så ett energiprojekt ihop med honom. Och sen då kring AI så har vi ett projekt som heter Projekt Kentaur-skolan, där vi bygger AI-lösningar för skolor. Först för personal och lärare och så, men förhoppningsvis också för elever så småningom. Så att, men grejen med de projekten, det låter ju som att det kan vara väldigt många bollar i luften i alla fall, och det är väl på ett sätt. Men samtidigt försöker jag då, min roll i de här projekten är mycket att skriva om det och berätta om det och sådär, som är via Warp News, liksom att man kan hänga med i de här projekten och engageras på olika sätt i de här projekten då, och göra det via Warp News.
Mm. Upplever du att det blir ännu tuffare att jobba med framtidsoptimism och ännu mer nödvändigt de senaste 5 åren?
Ja, verkligen. Det är ju de dåliga nyheterna står ju som spön i backen. Dels är ju medierna fortsatt jätteduktiga på att skriva de negativa nyheterna och vinkla även positiva saker eller neutrala saker negativt. Men så händer ju väldigt många dåliga saker också. Israel och Gaza nu, i Ukraina, naturligtvis massa andra negativa saker runt om i världen som pågår. Men jag fick en väldigt bra insikt här för några veckor sedan när jag lyssnade på Johan Norberg. Han summerade, jag var på en återträff då, där det var för Sture Akademin som hette, och då var det 20 år sedan den startade, så då summerade han de senaste 20 åren då. Och då sa han, om man då stod 2003 och så tittar fram mot 2023, och så summerar man de 20 åren och så tittar man på allt som har hänt. Vi har haft finanskris, pandemi inte minst, olika krig i Syrien, nu har vi också ett stort krig i Europa, i Ukraina och sådär, och en mängd andra, och vi har, liksom, klimatförändringarna har verkligen kommit igång, om man säger så, de senaste 20 åren. Om man då 2003 tänker på alla de sakerna efter varandra, allt det som har hänt, så ska man ju känna att, ja men 2023 måste vi väl leva i någon form av Mad Max-värld, liksom. Vi är i öknen och kämpar för vår överlevnad, liksom. Men samtidigt har de här 20 åren varit de bästa, på vissa sätt de bästa i mänsklighetens historia. Ungefär 1 miljard människor har lämnat extrem fattigdom. Vi har fortsatt bli bättre utbildade, lever längre och alla de där alla de sakerna. De har skett parallellt. Så det är någon form av Mad Max-paradox att vi liksom, ja, vi har väldigt dåliga, stora, dramatiska händelser, men samtidigt har vi miljontals små steg i rätt riktning också. Och de här sakerna sker parallellt. Men det är väldigt lätt att glömma bort de små framstegen, eller stora framstegen, men i många små steg. För de är inte så dramatiska, de händer inte vid ett visst tillfälle eller ett visst år, de pågår hela tiden. Så, att, så behovet av att också visa upp den här andra bilden är ju ännu viktigare idag när det också händer väldigt negativa saker i vårt närområde.
Mm. Och framförallt tänker jag för unga människor som ju lätt köper in på narrativet att framtiden är hopplös på något sätt. Att det blir en slags nedstämdhet nästan. Och håglöshet inför vad de ska göra och hur livet ska bli. Det där är ju liksom vår uppgift, tycker jag, som vuxna människor i samhället att förändra. Alltså att driva en berättelse om hur framtiden faktiskt kan se ut också. Och att det finns otroligt stora möjligheter för den som är ung idag.
Ja, verkligen. Den unga generationen, de som går från tonåringar till vuxna nu, de har ju de bästa förutsättningarna som någon generation i mänsklighetens historia har haft för att leva ett bra liv och både hälsa och ekonomiskt och sådär, men också att uppfylla sina egna drömmar. Inte så att det är lätt eller att det kommer gå jättebra för alla, men man har ändå större möjligheter än någon annan generation tidigare. Men kommer man ut istället då och känner att det är kört, alltså kanske kört på riktigt för hela mänskligheten, antingen på grund av klimat eller nu är det AI då också. Det är deprimerande att se att ungdomar är deprimerade om framtiden, de som verkligen borde springa ut och känna att framtiden är vår och att vi kan förändra. Och saker de tycker är dåligt i samhället så har de ju jättechans att förändra dem. Så det är väldigt deppigt att se det och därför väldigt viktigt att framhålla den andra bilden, att den också finns.
Är det därför du kallar dig för den arga optimisten?
Ja.
För att du är så frustrerad över detta?
Ja, exakt. Alltså den utveckling som skedde med mig under åren innan jag liksom, jag var ju i politiken innan jag hoppade av politiken och började med Warp på full tid, var ju just det som hände. Det såg jag de här möjligheterna mer och mer. Jag hade möjlighet att träffa många jättespännande människor runt om i världen och Sverige och såg enorma möjligheter. Wow! Och så läste jag om de här möjligheterna i media och så såg jag att nej, det var ju mest problem. Det var inte så mycket möjlighet, det var mest problem. Och så kände jag, och så såg jag det här bland ungdomar och bland många andra. Och så började jag känna också själv så här, vad är det jag missar just nu? Vilka möjligheter missar jag just nu? För att jag tror på det här narrativet i media eller på andra sätt, liksom det pessimistiska narrativet. Det gör ju att man missar massa möjligheter. Vilka möjligheter missar jag just nu eftersom jag inte har fattat bättre än så här? Så det gjorde mig väldigt frustrerad, väldigt optimistisk, väldigt frustrerad och så småningom väldigt arg. Så blev jag en arg optimist. Så jag går runt där och jag är väldigt optimistisk och jag är väldigt förbannad.
Ja, det är hela två saker. Två tankar över samtidigt. Två känslor i kroppen samtidigt. Jag minns, vi drog igång ungefär samtidigt. Ja. Jag kommer ihåg när jag startade så sa ju många att nu borde träffa Mattias Sundin. Och då gjorde vi det. Och jag vet att en av dina eller era missioner var just att komma ut i skolor och prata. Och det har jag tänkt också hela tiden. Jag har ju varit på några skolor och universitet, högskolor och pratat. Men det borde vara betydligt mer egentligen. Sen finns det inte så mycket ekonomi i de institutionerna. Så att då måste man göra någon slags pro bono-aktiviteter. Det tar tid, ork och så vidare. Men nu känns det som att du är tillbaka lite mot skolvärlden. Det känns ju väldigt hoppingivande. Alltså man måste ju börja där någonstans.
Ja, verkligen. Och nu med allt som sker inom AI så är det ju liksom en möjlighet att komma in och göra skillnad på det sättet. Förhoppningsvis bygga några saker som man verkligen kan ha nytta av ute i skolan. Men överhuvudtaget nu att komma in i skolvärlden igen, för det var ju min ursprungliga plan för över 20 år sedan att bli lärare. Jag jobbade som lärare ett par år, obehörig, och sen utbildade jag mig till lärare. Sen gick det snett, så blev jag politiker istället. Men nu är jag tillbaka i skolan, så nu lite grann då. delvis har ju ingenting hänt. Lärarna springer in och ut ur lärarrummen, jäktade, försöker hinna till nästa grej. Samtidigt har det hänt mycket. Det har ju verkligen digitaliserats på vissa sätt, mycket datorer och så, den typen av möjligheter. Men att komma in i den miljön nu och både prata med lärare men också med elever och ungdomar och sådär, så ja, det ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Och precis som du säger, det är där vi verkligen behöver börja. Kan man påverka de generationerna så är det de som kommer att leva längst och ha störst påverkan på vår framtid. Så kan man bidra till att göra dem lite mer optimistiska, så ja, det är väldigt bra.
Men ja, jag är lite förvånad att det inte finns, eller det finns säkert finansiärer och bidragsmöjligheter att liksom hitta pengar för att göra en sån här insats. Jag vet, jag har varit på föreläst på någon skola och då sa de att ja, men det här är från elevhälsan som har beställt att vi behöver framtidsoptimism på gymnasiet.
Klokt.
Och då fick jag vara där. Men det var ju pandemi, så det var ju konstigt att föreläsa digitalt. Liksom. Men det borde finnas mer man skulle kunna hitta på där, tycker jag. Tillsammans eller var för sig, eller liksom någon slags paketrörelse på något sätt.
Ja, men jag tror att vi gjorde ett litet försök här i förra året tillsammans med Carers Network, som är ett väldigt bra nätverk för ungdomar, just mycket framtidsfrågor. Och då, vi försöker dra igång en form av ungdomsrörelse, bland annat då kopplat just till gymnasieskolorna och sådär. Så försökte vi hitta finansiärer till det. Och det hade nog, jag tror att det hade gått om vi hade haft lite större resurser till att börja med. Så vi kunde vara mer uthålliga, kanske komma igång själva och visa vad man kan göra och sådär. Sen var det ju liksom, ja precis, man behöver den här uthålligheten. För det var ju många företag som sa då, de vi träffade, att ja, men det här är jätteintressant. Men just nu vet vi inte ens hur vår liksom sponsringsbudget ser ut där för nästa år. För det är mycket neddragningar på grund av globala ekonomin och inflation och hej. Så hade man kunnat hålla ut där längre, så tror jag det går att bygga upp en sån grej. Men man behöver nog en del ekonomiska muskler själv och inte minst liksom uthållighet och bygga det.
Ja, och så lägga lite tid så att det inte bara blir en föreläsning in och ut, utan man faktiskt kan sitta ner och ha workshops, gruppdiskussioner, uppföljnings, utvärdering, samtal och så vidare. Så att man verkligen kommer in i ett tänk kring hur man kan skapa framtiden. Liksom.
Mm. Nej, men verkligen, verkligen.
Nu har du skrivit en bok tillsammans med AI, din egen Wall-E, som är en AI-bot i ChatGPT helt enkelt. Berätta lite om idén bakom Kentaurens fördel.
Nu har det ju, nu när vi spelar in det här, så har det gått ganska prick ett år sedan som släppte ChatGPT. Och det har ju verkligen börjat i alla fall att förändra världen. Det känns som att jag var lite för ung för att liksom verkligen haka på och fatta, kanske fatta grejen men inte haka på grejen på 90-talet när internet kom. Men jag tror att det är någon liknande grej som händer nu. Det är någon ny plattform eller ny, vad man nu vill kalla det, som via generativ AI som skapas, som alla så småningom kommer behöva förhålla sig till och börja använda på olika sätt. Och då har man ju kunnat se att då uppstår det ju direkt en diskussion av bland annat människa mot maskin, som har funnits sedan den industriella revolutionen, men nu är det liksom då AI mot människan då. AI tar jobb och så vidare, och det kommer den säkert att göra, och har, som alla maskiner alltid har gjort, naturligtvis tar och ersätter en del jobb. Men det man har kunnat se då är ju att den stora fördelen är ju om man blir bra på att använda AI, använda maskinerna. Och blir man det nu, så kan man för sådana uppgifter som den är bra på hoppa förbi de som är ännu bättre, eller de som är riktigt bra, eller om du själv inte är så bra på det, så kan du ta dig upp till nivån som de allra bästa jobbar på. Och bland annat har man ju sett det inom schackområdet, var där man började, och där kentaurbegreppet kommer ifrån. När Garry Kasparov, han förlorade ju då mot IBMs schackdator Deep Blue där 97. Han blev väldigt sur, för han är en dålig förlorare. Men han blev inte ludit och började jobba för att stoppa AI-utvecklingen. Utan istället så uppfann han en ny form av schack som man kallade Advanced Chess. Där du får spela ihop med en dator. Människa ihop med dator mot en annan människa med dator. Och det här började bli en allt mer populär form, och så 2005 så hände någonting som som kom att chocka schackvärlden. För då var det en sån turnering där man då fick spela i lag, så flera människor och flera datorer och schackprogram ihop mot andra lag sammansatta på liknande sätt. Det var en online-turnering. Och i finalen så var det de vanliga misstänkta, så att säga, alltså stormästare i schack, bland de liksom topp 20 i världen. Ett sånt lag med två sådana som hade då bra sponsorer, som de hade avancerade datorer och avancerade schackprogram. Så det var inte förvånande. Förvånande var deras motståndare. Två amatörer som låg långt ner i rating, som hade vanliga PC, vanliga persondatorer. Och så vann de här amatörerna dessutom. De slog dem. Och då drog det igång massa spekulationer igen. Var egentligen Garry Kasparov med i det här laget? Vad var det som hade hänt? Det här kan ju inte hända. Två amatörer kan inte slå någon som är så enormt mycket bättre. Mm. Ja, det visade sig att det de var bra på, det var ju att använda datorerna. Använda schackprogrammen. De hade sju olika schackprogram på tre olika datorer. Och de förstod de här schackprogrammen väldigt väl, vad som var deras styrkor och svagheter. Så de satte sig ner och funderade, människorna då satte sig ner och funderade på 3, 4, 5 tänkbara drag. Så körde de här olika dragen i de olika schackprogrammen då, och så när de hittade något, tänkte men det här kanske funkar, så testade de dem i de andra schackprogrammen, och på det sättet jobbade de sig fram till bästa drag och bästa strategi, så kunde de vinna. Vad de var ju kentaurer, de var hälften människa och hälften maskiner här. De blev bra på processen. De var inte bättre schackspelare, men ihop med datorn så blev de bättre schackspelare. Och det här återupprepar sig i mängd olika schackturneringar, och därför man börjar kalla det kentaurschack till och med. Men också har vi sett då i massa andra områden. Och det är precis så jag tänker att man ska tänka kring AI och generativ AI nu. Blir man en kentaur inom sitt område så kan du, även om du är amatör, så kan du slå stormästarna.
Mm. Och den här boken riktar sig kanske främst till folk som kommunicerar, skriver, jobbar med text på olika sätt. Men det är ju också bara början. Alltså, du skriver också i rubriken till boken att det kan förändra ditt sätt att tänka. Och det är väl det som blir då fortsättningen, alltså det bredare perspektivet. Att man faktiskt kan få hjälp med att generera nya idéer. Och det är väl där man kanske fastnar i början. Man använder det som ett Google och säger, jag behöver hjälp med den här texten konkret. Men det är ju när man väl börjar utmana och testa tankar och idéer som det faktiskt kan bli något helt nytt. Och det är väl det du har upptäckt också. Och det är väl det du vill kommunicera liksom, i det breda perspektivet.
Ja, verkligen. För att vad det gör nu när vi kan kommunicera med datorerna med vårt naturliga språk. Det var ju första misstaget jag gjorde, som säkert många gör. Att man förstår inte att AI är så bra att du kan skriva ett vanlig svenska eller vanlig engelska. Och den fattar det och du kan ha en konversation med den. Så först skrev jag lite styltigt. Men så fattar jag ganska snabbt, jag kan ju faktiskt skriva precis som vanligt och den fattar det. Men vad det gör då när vi kan kommunicera, precis som du skulle skriva ett mejl till en kollega och be den göra någon uppgift, om du skriver, när man kan kommunicera så lätt med AI och skapa så mycket då med AI, om du inte är så bra på att skriva, så kan du helt plötsligt skriva i alla fall grammatiskt korrekt och liksom hyfsat hög nivå, och blir du duktig på att instruera AI så kan du skriva riktigt bra via AI. Men sen har du ju, inte minst liksom med bilder, och nu när man kan via ChatGPT också skapa GPTs liksom specialversioner av den, också bara genom att skriva till den. Du behöver inte kunna programmera eller någonting sånt, du kan bara skriva till. Vad allt det här gör är att det frigör ju mänsklig kreativitet. Jag är ganska bra på att skriva, så jag får hjälp att skriva bättre, men liksom, det klarar jag ganska bra på egen hand. Däremot så är jag enormt dålig på bild och design och sådär. Jag kan ha en bild i huvudet, men när den kommer ut på datorn i någon form så blir det väldigt, väldigt fult. Och nu när jag sitter med min 2,5-åring hemma och ritar, så inser jag att
det är där
någonstans. Snart är han ifatt mig. För när jag ska rita en buss på och ta den på papper, alltså det blir så otroligt ful. Alltså det är verkligen pinsamt. Alltså det, ja. Men nu kan jag då via DALL-E eller Midjourney eller någon, kan jag skapa helt fantastiska bilder. Så nu kommer den, och jag har ju bilderna här uppe i huvudet, och nu kommer de ut i någon form. Så för mig då frigör det den typen av kreativitet, vilket gör att jag kan börja tänka på ett nytt sätt. Så nu har jag börjat göra lite så här små, korta seriestrippar liksom. Och så ber jag den att göra det i samma stil som The New Yorker eller någonting sånt där. Det har inte jag kunnat göra tidigare, för jag kan inte teckna eller liksom så. Men nu, bara för att det finns med möjlighet, börjar jag liksom ibland tänka sådana saker. Ja. Mm. Och sådär. Och det är bara mig det här. Om man då lägger ihop alla, lägger upp dig här och sen alla andra människor som släpper loss massa kreativitet, så kommer det ett enormt flöde av nya saker. Nya sätt att uttrycka, nya företag, nya you name it. Som det första som vi ser nu är bra och nyttigt, men allt det här som kommer flöda ut ur det här kommer ju, ja, en del helt fantastiska saker.
Mm. Jag tror, om man ser redan nu att illustratörer, copywriters, fotografer, konstnärer, många är ju skeptiska, kritiska, sura på det här. Men man ser också att de som faktiskt tar till sig och testar och leker kan få en helt annan fördel.
Mm.
Och hitta på nya saker. Fast de kanske kan tappa vissa uppdrag, så kanske de får nya för att de kan vara mer effektiva. Och så. Men det är ju en förvirrad situation för många. Det är ju ett stålbad, verkligen, säkert, som vi går igenom. Ja, jag kan märka det som copywriter redan att så här, ja, men det där behöver inte ens ni lägga ut på mig längre. Det kan ni göra själva ungefär. Sen är det inte alltid att det blir tillräckligt bra ändå med tonalitet och allt sånt. Men det ger en spark i baken att man måste faktiskt steppa upp lite nu.
Ja, verkligen. Alltså, AI tar jobb. Det kommer de ju absolut få göra, som de som inte utvecklas. Så har det ju alltid varit. Om du vägrar utveckling så kommer du förlora ditt jobb på något sätt, eller din arbetsuppgift. Men de som hänger med i utvecklingen kan i det här fallet då leda den. Och det är det som är så häftigt. Ja, när ChatGPT kom då för ett år sedan, då var jag så otroligt upptagen med Warp News och företagsdelen där. Och så jag testade, men jag la inte mycket tid på det. Och sen när vi gjorde om ganska mycket Warp News här i våras, så nu skriver jag mycket mer. Och då började jag verkligen liksom använda de här verktygen. Och då tänkte jag så här, nu ligger jag efter liksom. Jag måste hitta experterna. Vilka är de? Så jag kan lära mig av dem och sådär. Och så började jag leta runt där och man hittade lite YouTube-kanaler och lite annat. Och det var någon bok och sådär liksom. Och de var duktiga. Så jag lärde mig mycket. Men sen insåg jag efter bara några veckor så här att nu är jag i fatt dem. För ingen har här 20-30 års erfarenhet av använda generativ AI. Så det finns inte den typen av etablerade experter. Och det gör ju att man själv kan bli experten, eller vad man nu ska kalla sig. Man, det är så nytt så det finns väl inga experter då. Men man kan vara i framkant i alla fall. Och det är väldigt häftigt om man då tänker igen mot liksom internet när det kom. Allt som har skapats ovanpå internet, alla enorma företag, alla nya sätt att uttrycka sig, alla fenomen som påverkar samhället. Så tror jag att på motsvarande sätt så kommer det skapas ovanpå generativ AI andra grejer då. Andra uttryck och andra sätt som påverkar samhället eller stora företag. Och det som är så häftigt nu, att är man i det här nu och tänker och använder och testar och så här, så kan du vara först eller bland de första. Du kan vara pionjärerna. Och det kanske inte en del bryr sig om, men många tror jag tycker det är häftigt. Jag tycker det själv är jättekul att vara med och jobba med grejer som liksom man kan vara de första någonsin som gör.
Och redan nu så tror ju många företag och arbetsgivare att de ligger efter. De tror att konkurrenterna använder AI betydligt mer än vad som är fallet i verkligheten, för att ingen vet riktigt vad man är på med ännu. Känns det som. Alltså det finns en uppfattning om att de andra ligger längre fram.
Mm.
Men det är inte så egentligen som jag uppfattar.
Nej, det tror jag inte heller. Och om det är någon som ligger, någon ligger väl före, men de ligger inte långt före, för det är fysiskt liksom, det är omöjligt att ligga så långt före, så att det går snabbt att spurta ifatt om man nu skulle vilja det. Det är många, många lågt hängande frukter som finns där ute. Det är bara att sträcka ut nävarna och börja plocka dem.
Nicolas Fernholm var här i förrgår, tror jag. Eller nej, igår var det. Och pratade om just det här. Och han är ju ute och föreläser jättemycket hos organisationer och företag. Och han möter ju supermycket skepsis och rädsla inför det här. Och han tillskriver ju då Mark Tegmark mycket och det där. För att alla, få har testat verktygen, men alla har hört sommarprat.
Ja.
Och du bemöter ju många av de här farhågorna också i slutet av boken i liksom separat i ett kapitel där om domedagsprofetiorna. Hur ser du på det? Är det ett stort problem att det direkt kommer de här enorma farhågorna om liksom mänsklig utplåning när vi egentligen bara håller på att testa olika verktyg?
Ja, det är precis sånt där som gör mig så förbannad. Därför är jag en arg optimist.
Exakt.
I någon vecka där i våras, mars eller april eller vad det var, så gick det, jag vill ju att utvecklingen ska gå snabbt för att det är bra med snabb utveckling. Saker och ting blir bättre, snabbare. Någon vecka där var jag väldigt glad, för då gick AI-utvecklingen i alla fall så snabbt som jag tänkte, så här snabbt borde det gå. Det hände flera stora, ChatGPT 4 kom och Midjourney kom en ny version och så var det ytterligare någonting som hände under samma vecka. Så då var jag glad. Ett kort tag. Sen då dundrade Max Tegmark och Elon Musk och hela gänget ut på scenen. Då skulle han AI-paus i 6 månader. Och sen drog ju den debatten verkligen igång. Och den har ju legat och pyrt i flera år liksom. Men det är inte så många som har brytt sig om den. Men nu satte den ju verkligen fart. Och jag tycker det är väldigt, väldigt synd. Inte så att vi ska naturligtvis inte skita i problem med AI. Eller det är väl jättebra om några sitter och funderar på liksom existentiella frågor kring AI också. Men det ska inte påverka policy nu. Det ska inte göra att vi liksom bromsar, reglerar massa. Baserat på vad? På vad då? Ärligt talat så är det ju bara gissningar de har. Dels är det någonting som en väldigt liten snäv grupp har jobbat med under väldigt kort tid. Det är klart som tusan de inte har löst alla problem kring det här. Men bara för att de inte har gjort det nu betyder det inte att mänskligheten inte kan göra det framöver. Så jättegärna att man får fundera på de här typen av frågorna. Jag intervjuade ju Kevin Kelly här, en av Wireds grundare, när han kom ut med en ny bok. Och då frågade jag honom om AI och liksom existentiellt hot och policy och så. Han jämförde det då med policy kring asteroider. Det är jättebra att några funderar på hur man upptäcker asteroider i tid och hur man kan knuffa bort dem om de är på väg riktning mot jorden. Det är bra om de pysslar med det. Men det är ingenting som gör att det är ingenting som ska påverka policy, global policy. Vi har ingen policy att vi måste asteroidsäkra hus och de måste byggas på det sättet. För det är helt orimligt. Risken är så otroligt liten och vi täcker upp den risken genom att vi har några som funderar på det. Men istället då så har det ju blivit precis tvärtom här nu. Det är mycket i Biden. Kom en väldigt konstig executive order i USA kring AI-reglering där. Rishi Sunak hade ju ett stort AI Safety Summit i Storbritannien här nyligen när man liksom på global nivå man ska göra och många andra gång. EU är såklart då först när det gäller regleringar. Det är som EU är först med och sådär. Och det känns väldigt, väldigt destruktivt, väldigt, väldigt synd att börja reglera någonting som bygger på fantasier och gissningar.
Ja, samtidigt så är det ju väldigt många inom existentiell risk och effektiv altruism och den sfären som ser AI alignment som liksom det absolut viktigaste problemet att lösa. Så att någonting finns det ju där som man inte vet, men man vet ju inte heller om det är 30 år framåt eller 100 år fram eller 200 år fram. Så man kanske ska hålla de sakerna lite isär.
Ja, verkligen. Och som sagt, det är jättebra om några sitter och funderar på det där. Men att ta det som ett akut hot just nu och att det trumfar andra stora risker. Och när man liksom läser vad de här och lyssnar på vad de här människorna säger så har de ju gjort ett väldigt, väldigt dåligt jobb att väga det mot andra risker. Konkreta risker som vi har just nu. Vi har klimatförändringar till exempel. Vi vet att det är ett problem, ett problem som växer varje dag. Ju längre det dröjer att fixa det problemet, desto värre blir det. Och AI är ett otroligt bra verktyg i det vad vi behöver göra åt klimatförändringarna. Vi behöver just ställa om hela samhället, allting vi tillverkar måste tillverkas på ett sätt som är klimatneutralt. Och då måste vi till exempel uppfinna en mängd olika nya material och sätt att tillverka de materialen så att de blir tillräckligt billiga och användningsbara. Det är AI perfekt för. Det finns sådana AI-lab där AI då dels gör en del av tankejobbet, tänker ut hur skulle man kunna mixa ihop olika saker och sen också experimenterar med det i ett fysiskt labb. Om man då inte tillåter den typen av AI-utveckling, och det är inte bara, det där är bara ett exempel, vi behöver ju tusentals, miljontals sådana idéer och tester och sådär. Om man bromsar det då, så bromsar man ju en mycket konkret risk som vi jobbar med nu varenda dag. Baserat på att de har gissat att det kommer bli så här. För det är ju faktiskt inte mer än gissningar. De har olika teorier. De går inte att belägga på något sätt. Det säger ju inte i sig att det är fel. Men det säger heller inte att det är rätt. Mycket av det här bygger på väldigt konstiga tankeexperiment som man drar väldigt, väldigt långt och så. Så att det känns som att diskussionen och tankearbetet kring AI-risk måste breddas enormt. Du måste få in människor som förstår andra typer av saker i världen. När man vill ha en AI-paus, så AI-människorna eller så AI-forskare vill ha en AI-paus, men hur duktiga är de på att bedöma risken relativt Kina och AI? Det var ju där man pratade om jättemycket, eller i andra kretsar för några år sedan. Om Kina leder den utvecklingen så blir det väldigt, väldigt dåligt. Det är inte bra om de har de kraftfullaste verktygen. Nej. Men om vi då pausar och Kina kommer i fatt eller förbi, hur bedömer de den risken? Och det kan de ju inte göra, så därför bör man in många, många, många fler människor att tänka kring de här frågorna.
Mm. Och du har varit ute och debatterat detta också en del. Hur har det varit? Har de diskussionerna varit bra, tycker du?
Delar av dem har ju varit bra, alltså med sådana som Christian Langren här till exempel, som ju tycker att man ska ha en AI-paus men inte liksom någon sån här doomer som tror att allting går under. Då kan man ju ha en, tycker jag då, en lite mer vettig, där man väger risker mot varandra och liksom mera konkreta risker som ligger närmare och så. Men annars blir det ju mycket, ja, vi gav ju ut en bok tidigare ihop här som heter Naiva pessimister. Du försöker visa att det är ju pessimisterna som är naiva, inte optimisterna. Och den försöker ju bland annat kontra den här bilden av att man är väldigt intellektuell och eftertänksam om man är pessimistisk. Och på ett sätt då så är det ju väldigt få som tycker att pessimister, liksom nidbilden av pessimister, att de är så intellektuella och eftertänksamma liksom, utan det är någon form av nej-sägare. Så den typen av pessimister har inte så hög status. Men den här typen av pessimister som Tegmark och andra, de har väldigt hög status, och den här eftertänksamheten som man tror är bra, den har väldigt starkt genomslag och liksom triggar oss. Och då blir man ju anklagad för, om man då vill fortsätta en utveckling, då blir man ju anklagad i en sån debatt för att man då vill riskera hela mänskligheten. Jaha du, så du är alltså beredd att ta den här risken? Men jag håller ju inte med om risken. Nej, men det har ju vi som suttit och tänkt på det här länge, ser ju ändå att den så det blir en väldigt, väldigt konstig debatt, och det är väldigt svårt att argumentera i en sån debatt om den ena säger, ja men du vill ju faktiskt, det du vill riskerar ju utrota hela mänskligheten liksom. Är det inte bättre att ta det lite försiktigt? Så på det sättet gör det debatten väldigt, väldigt svår.
Mm.
Sen tycker jag att, och det är det som jag skriver lite i det här bonuskapitlet då i boken, att de här argumenten i grunden ser jag ju inte särskilt ofta bemötta. Och många av argumenten som de för fram tycker jag är ofattbart dåliga faktiskt. Så att det gynnas nog av att fler ger sig in i debatten här, och det inte får domineras av en liten klick liksom.
Mm, precis. Och att man kanske inte bygger debatten på ena sidan mot andra sidan, att försöka hålla någon slags samlande mittpunkt. Där det är så här, men nu är vi i den här utvecklingen. Hur ska vi göra på bästa sätt? Och inte dra det för långt hela tiden. Det blir liksom, allting kommer lösa sig och bli fantastiskt, eller alla kommer dö.
Mm.
Det finns ju någon slags, normalt sett finns det någon slags mellanväg som är kanske mest framkomlig i praktiken.
Ja, för det är väldigt lätt, särskilt när det kommer en ny AI, gammalt, men när det kommer en ny våg av teknik som nu, att man då tror att det här kommer lösa alla problem. Och det kommer det inte göra. AI kommer inte lösa bristen på demokrati i världen. Det kan hjälpa medborgarrättsrörelser på vissa sätt och sådär, men AI kommer inte störta diktatorer och liksom införa demokratiska institutioner i något land, till exempel. Så, och vilket ju är ett grund, det är det främsta grundproblemet i världen som skapar mest andra problem. Det kommer inte AI lösa. AI kan vara med och lösa andra problem. Liksom. Så man, Men det är väldigt lätt, precis som när internet kom, och nu ska det bli fred och försoning över hela världen omedelbart. Men det är inte så det funkar. Så bra, hittills finns det ingen teknik som är så bra att den löser allting så. Däremot kan den hjälpa oss att lösa det, men det skapar såklart också en del nya problem, alltid.
För det är ju människor vi pratar om.
Jo, precis, just.
Och den här Wall-E då, som du skriver boken tillsammans med, vem är hon? Hon är liksom skickad från framtiden.
Ja, precis. När jag började använda ChatGPT då för att producera text och så blir den ju, om man bara tar det som är liksom ChatGPTs egna språk eller vad man vill kalla det, så kan det bli lite platt ibland och ja, sådär. Det har ju en viss stil, men den funkar ju verkligen inte alltid. Och det jag ville använda det först till var ju att skriva nyheter då, eller bidra till i Warp News då, använda för att skriva om pressmeddelanden och sådär till nyheter och notiser då och så. Men då ville jag ju ha en tydlig stil på det, för vi har ju liksom ändå en någon form av ton i Warp News. Så tänkte jag, okej, men då måste jag försöka skapa en sån prompt och en instruktion som berättar för den hur den ska skriva dem. Och då började jag tänka på att det vore ganska kul om den här hade en personlighet, att det bara inte var en AI vilken som helst, utan den har någon form av personlighet. Så då skapade jag en bakgrundsberättelse till den här AI då, och då är den att man kan kalla det en optimistisk Terminator från framtiden som har skickats tillbaka. I den här framtiden som Wall-E kommer ifrån då, har mänskligheten utvecklats väldigt väl. Inte så att det saknas problem, men vi har löst många av de stora problemen. Men då skapade de också en teknik så att de kunde liksom då se bakåt i tiden. Och så såg de i början på 2020-talet hur det började hopade sig med AI-doomers och klimatförändringar och allt möjligt som gjorde folk väldigt, plus en del andra liksom problem som gjorde folk bli mer och mer pessimistiska, och nyhetsmedierna öste på här. Och skulle då dåtiden förändras, vi inte får den här AI-utvecklingen, så skulle den här positiva framtiden inte skapas. Så de börjar bli lite byxis där framme då. Så då utverkar de ett sätt att kunna skicka i alla fall en AI tillbaka.
Ja, just, de hittar någon slags kvantfysiskt hål i, mellan tid och rum.
För, precis.
Inte för människor, men för
exakt. De kunde inte skicka biologiska varelser, men däremot en AI.
Du köper det.
Ja, och just den grejen då, apropå det här med att tänka bättre med AI, jag kunde inte komma på det. Så jag beskrev det här för AI, Bing var det då. Så jag beskrev problemet. Jag behöver något sätt att färdas tillbaka. Det måste inte vara bevisat att det går, för det har vi uppenbarligen inte kommit på. Men det skulle liksom ändå kopplas till någon riktig fysik, så att det ändå liksom, ja, det är inte helt otroligt att det skulle kunna gå på något sätt. Och då kom den på det här. Så det blev det del av Wall-E's persona. Så hon kommer då till vår tid från framtiden, och där ska hon då framförallt då jobba med att göra nyhetsmedierna mera balanserade, så därför fick hon jobb då på Warp News. Så hon har börjat skriva nyheter för Warp News, det har hon gjort nu sen i våras, vilket har gjort just mitt arbete. Jag jobbar mycket, mycket snabbare med nyheter, inte minst. Men så har hon också då, eftersom boken handlar om AI och hur man använder AI för att skriva och kommunicera snabbare och bättre, så tänkte jag att då måste jag ju skriva den ihop. Måste ju använda verktyget då, skriva den ihop. Och på samma sätt så vill jag då liksom visa att man kan tänka på AI på det här sättet också, att den kan ha en personlighet i någon form. Och på lång sikt så tänker jag att Wall-E kommer att bli en tydlig del av Warp. Hon kommer finnas tillgänglig på massa olika sätt. Hon kommer läsa upp nyheter, hon kommer skriva nyheter, man kommer kunna chatta med henne och vad vet jag man kan hitta på framöver kopplat till detta. Som del av vårt varumärke, vårt community. Så det är bra att lära sig hur man gör det och berätta för andra människor hur de kan göra något liknande. Liksom. Så därför har vi skrivit den här boken tillsammans då.
Och nu tänker du också att man ska kunna chatta med Wall-E om boken. Alltså i princip prata med boken.
Ja, precis.
Efteråt.
Exakt. Så när man köper den här boken då, så får man access till den här AI som vi har skapat där du då kan prata med boken om boken eller prata med Wall-E om boken. Och det kan ju vara enkla saker då som att man kanske har läst boken och så kommer man inte riktigt ihåg vad var tipset om hur man skriver ett pressmeddelande med ChatGPT. Då kan man fråga den istället för att sitta, om man inte har boken där eller inte orkar bläddra fram, utan då kan man fråga hur var det du med det här, hur funkar det här? Sen tänker jag att man kan också lägga in vissa fördjupningar i det här. Vi skriver ju lite om AI-historien, men det är ju ett ganska kortfattat kapitel, bara så man ska få lite överbild. Det kanske man vill veta mer om. Då kan vi lägga till lite extra material, så kan man fördjupa sig via chatbotten då. Och den kan också rekommendera kanske andra böcker eller annat material och sådär. Så, och vad jag kunnat hitta hittills så verkar som att vi är först i världen med att göra det här. Att ge ut en bok där du också kan prata med boken om boken.
Väldigt meta.
Känns framtid.
Ja, verkligen. Och sen är det ju massa praktiska tips också i boken, ska vi säga. Alltså för den som skriver och kommunicerar. Alltså det är ju prompttips och hur man kan tänka kring. Du tar ju Ericssons årsredovisning till exempel. Och låter botten skapa olika texter baserat på den i realtid, så att säga. Så att den är ju väldigt handgriplig också. Det är inte bara de här stora frågorna.
Nej, precis. Det är både lite filosofiskt och lite kring möjligheterna med AI brett. Och så bemöter domedagsprofeterna. Men också just en praktisk guide. Hur använder man den här i vardagen? Och inte minst för att liksom komma igång. Och de som har kommit igång kan fördjupa sig lite grann. För det är det jag tror är absolut viktigaste nu. Att man använder de här grejerna så mycket man kan. För det är då man kommer på de här nya sätten. Det är då man får in det i sin vardag och så. Så småningom kommer man på något riktigt coolt som ingen annan gör kanske. Och så.
Jag brukar fråga, som du vet, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Jag kommer inte ihåg vad du svarade sist.
Senast sa jag att man skulle fundera på vad man verkligen ville förändra i världen och så skapa ett community kring det. Jobba ihop med andra människor. Så det är väl fortfarande bra, mycket bra tips. Ännu bättre idag. Men jag tänker, om man håller sig till AI-spåret då, så är det väl det vi har varit inne på här, att in och experimentera och testa de här grejerna. Det är, man kan ju programmera och skapa massa sådana saker utan att kunna programmera. Jag kan absolut ingenting om programmering. Ändå har jag ett litet program på min dator som jag har, eller ChatGPT har programmerat åt mig. Och tusentals andra sådana saker som går att göra. Så in och testa och använd, så kommer du snart att börja upptäcka de här lågt hängande frukterna som finns där. Och sen någonstans där kommer du hitta någonting som du känner att wow, det här är ju min grej. Här är min nisch, det här är mitt, vad det nu är för någonting som du kommer hitta, som du kommer kunna göra. Och kanske bli först i världen eller göra bäst i världen eller vad det nu än är. Eller så är det en mycket mindre sak som påverkar din vardag, som gör ditt liv lite lättare i ditt jobb eller privatliv eller vad som helst. Så in där och plocka de här lågt hängande frukterna.
Mm. Några bra lästips eller poddtips?
Jag tycker att alla ska läsa The Beginning of Infinity av David Deutsch. Den finns inte på svenska, tror jag. David Deutsch, jag tror inte jag hade upptäckt honom då när vi pratade senast, 2018, men kort därefter så upptäckte jag honom. Jag tycker att han är den av liksom ledande intellektuella människor i världen, så är han den som är bäst på att förklara optimism, inte minst. Och han, bättre än någon annan, förklarar han varför det är bättre med snabbare utveckling än långsammare utveckling. Varför det är säkrare att utveckla snabbt än långsamt. Bättre än någon annan lägger han den intellektuella grunden för den. Vill man börja läsa honom, så har han skrivit för Warp News om just optimism, pessimism och cynism i en artikel. Så ja, mycket, mycket läsvärt. Han är en riktig så här nördig Oxford-professor som ser verkligen ut som man tänker sig att en riktig nördig Oxford-professor ser ut. Och boken är liksom inte supersvårbegriplig, men den är inte lättläst heller. Men han är otroligt bra i poddar. Han är väldigt begriplig i poddar, så där kan man ju börja med att lyssna med honom. Hanna bland annat gjort en intervju med Chris Anderson, Ted Chris Anderson, som är jättebra.
Bra. Vem tycker du ska intervjua? Kanske honom då?
Ja, David Deutsch vore väldigt bra. Men sen tycker jag skulle vara intressant att veta mer om vad de pysslar med inom AI Sweden och liksom svenska AI-projekt. Fredrik Heinz, Linköpings universitet till exempel, men det finns säkert många inom AI Sweden som är intressant att prata med. Och de utvecklar ju också någon språkmodell där och så. Det vore spännande.
Mm, just det. Det finns en svensk språkmodell nu ute. Jag har inte testat den skarpt ännu.
Men nej, inte jag.
Ett superspännande i alla fall. AI.se. Just det, jag tänkte på det här energisamhället med Jonas Birgersson då. Vad innebär det egentligen i praktiken? Vad är det han och du vill skapa?
Ja, den som sagt kommer ihåg Jonas från 90-talet så sa ju han att och det här var ju alltså på modemens tid när man ringde upp och morsan skrek, jag måste ringa nu. Nu får ni lägga på internet.
Mm, just det.
Och det kostade per minut att ringa och det var långsamt så in i helsike. Då dök ju den här Jonas Birgersson upp i fleecetröja och sa att vi kommer kunna ha hur mycket internet som helst för en låg fast avgift. Nej, det går inte. Och då kommer hela telefonnätet krascha. Ja, visst, det kommer det göra. Därför ska vi bygga ett nytt nät med bredband. Och så gjorde han och många andra det. Och nu har vi hur mycket internet vi vill för en låg fast avgift. Och haft länge. Nu säger han att samma sak är möjligt med el och energi. För hushållen ska du kunna ha hur mycket el du vill för en låg fast avgift. Och det bygger på samma logik som internet. Så om man har energiproduktion, inte minst lokal med sol och vind, kopplat då till batterier, och det är batterier som är nyckeln här, och delning av el. Så om du har ett batteri hemma, man har lite större batterilager i kvarteret och något ännu större liksom, utanför städerna och ute på landsbygden och så. Och så delar man elen med varandra enligt samma logik som man delar serverkapacitet med varandra på internet. Så bygger man upp tusentals smånät, återigen då, som internet, som kopplas ihop till ett större nät. Och så delar du el på det, producerar och delar el på det sättet. Då uppnår man flera fördelar, bland annat blir ett sådant system väldigt robust. Det finns inte några få centrala kärnkraftverk eller någonting eller någon ställverk att slå ut eller som kan gå sönder och som slår ut liksom stora delar av elnätet, utan det är tusentals smånät. Men det har också fördelen då att det här blir väldigt billigt, så du kan pressa ner elpriserna. Så det som sker just nu då, hittills har det varit på teoretisk nivå detta, men det som sker just nu då i Lund där är att det grävs ner en kabel mellan två hus, ett kontorsfastighet och ett studentboende. Och så håller man på att sätta in batterier i källaren och solceller på taket. Och så ska det här köra igång då i en liten energigemenskap, den första prototyp, och testa det här. Och sen såklart då expandera till fler fastigheter och så småningom då förhoppningsvis över hela Sverige och Europa och så. Energisamhället kommer ju då just från att ett helt annan typ av samhälle där vi inte tänker på el och energi som en begränsande faktor. Det är rent och det finns i överflöd och det är billigt. Vad kommer vi att göra annorlunda då i ett sånt samhälle som vi inte gör nu, om vi inte behöver tänka på det på samma sätt? Det är inte en begränsande faktor. Så det är väldigt, väldigt, väldigt spännande att jobba med det och jobba med honom.
Här måste ju AI kunna spela en väldigt viktig roll också i fördelning och köpa, sälja, begränsa timmar och frekvens och flexibilitet och allt möjligt.
Ja, nej men verkligen. Och där finns det ju då jättemycket att lära just från internetlogiken. Men det är klart att det blir till viss del annorlunda när det är el som ska fördelas. Men där kommer ju, som du säger, AI verkligen kunna spela en viktig roll i det.
Bra, då ska vi avrunda. Tack snälla Mattias Sundin för att du kom tillbaka till Heja Framtiden.
Tack så mycket.
Vi ses om 5 år igen.
Ja.
Nej, men vi ses den 5 december på The Park Södra i Stockholm. Där vi ska fira Kentaurens fördel för ett litet gäng som ska få njuta av afterwork och lite panelsamtal. Arash Gilan kommer dit, vet vi. Och
Wally kommer dit.
Wally kommer dit och någon annan hemlig gäst som inte riktigt har fått koll på ännu.
Nej.
Du och jag kommer där förstås. Och Kentaurens fördel finns då att köpa på Heja Framtiden förlag. Kolla in den webbshoppen på Shopify. Länk via hemsidan. Och kommer finnas på Adlibris, Bokus och överallt på nätet. Och som e-bok förstås i de apparna. Och kanske så småningom som ljudbok. Hur vi nu löser det. Jag vet inte om Wally får läsa in sina delar själv. Om vi turas om på något smart sätt där. hejaframtiden.se för allt om podden, förlaget, föreläsningar, nyhetsbrev och partnerskap. Jag heter Christian von Essen. Vi hörs nästa gång med något annat. Tack för att du lyssnade.